God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Thessalonikerbrevet och vi har kommit till del 19. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen, första riktiga vårkvällen. Det var kallt i morse, men nu så tyckte jag här när vi kom hit att det var betydligt mildare. Så nu tror jag att våren har kommit. Och vi ska läsa i första Thessalonikerbrevet kapitel 3. Vi ska börja där. Så får vi se då hur långt vi hinner. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi ännu en gång får samlas i ditt namn. Att vi ännu en gång får komma inför ditt ansikte, slå upp våra biblar och lyssna efter din röst. Herre, vi ber att det som du vill säga till oss, det du vill visa oss, att det verkligen ska ske den här kvällen. Herre, tack för att du talar på olika sätt till var och en av oss, därför att du känner oss på ett personligt sätt. Du känner var och en av oss och vad vi bäst behöver. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, vi slutade ju med det andra kapitlet. Jag tänker där på den sista versen, eller näst sista versen, vers 19. Det slutar när inför vår Herre Jesus när han kommer. Och så slutar tredje kapitlet också, som ni ser. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Och när vi kommer så långt som till den sista versen där i det tredje kapitlet, då ska vi göra ett litet avbrott. Därför att, alltså inte avbrott på så sätt att vi inte ska ha någon undervisning, men avbrott på så sätt att då måste vi nog foga in lite grann om Israels hopp, alltså eskatologin och läran om de yttersta tingen och sånt. För det är nämligen vad Paulus talar om i fjärde och femte kapitlet. Så då behöver vi ha det innan vi går vidare i fjärde kapitlet. Så det kanske blir en timme eller två där. Innan vi kommer till fjärde. Vi får se om vi hinner med hela tredje kapitlet idag. Det som någon sa, det har ju aldrig hänt förut. Men någon gång ska bli den första. Jag läser nu från vers 1 till och med vers 5. När vi därför inte längre kunde härda ut, beslöt vi att ensamma stanna kvar i Aten. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. När jag därför inte längre kunde härda ut, sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Så långt läste vi det, och här ser vi hur Paulus ger uttryck för ännu en gång, jag vet inte vilken i ordningen, som han ger uttryck för sin längtan efter dem i Thessalonike. Och han påminner dem om hur de hade kämpat där i Aten, alltså första versen. De var ensamma kvar i Aten därför att de sände Timoteus. Timoteus hade på något sätt, och det här står inte någonstans i apostlagärningarna, och egentligen, jo det står ju här förstås, indirekt står det. Det var ju så att när Paulus fick fly från Thessalonike till Berea och så vidare ner till Aten, så står det åtminstone från Berea, så står det att han reste ensam. Det står inte att Timoteus eller Silas eller någon var med. Och så kom han till Aten. Och här ser ni att här i Aten beslöt de att ensamma stanna kvar och sända Timoteus. Så då måste ju Timoteus ha varit med, annars kan han ju inte sända honom ifrån Aten upp. Om han var med i resesällskapet, för han var väl inte alldeles ensam när han reste, men om Timoteus var med i resesällskapet och Silas, och det är inte omnämnt i apostlagärningarna, så kan det väl naturligtvis vara så. Eller om de hade kommit i efterhand. Jag tror att i efterhand, har jag helt fel, står det inte så någonstans i apostlagärningarna så att Timoteus och Silas stannade kvar. De De måste ha kommit efter oss. Vi vet inte det riktigt. Men tydligen har de kommit ner till Aten medan Paulus fortfarande var i Aten. Och han får lite rapporter, och han har ju fått fly ifrån Thessaloniki, och nu får han höra rapporter att de kanske också har fått fly då. Och hur de vill komma tillbaka, hur thessalonikerna längtar efter Paulus och Silas och Timoteus. Nåja, så sänder han tillbaka Timoteus. Det här brevet förresten, det är ju skrivet utav Paulus, Silvanus och Timoteus. Så Timoteus har fått åka upp till Thessaloniki och har varit där kanske någon vecka eller några veckor, och sedan har han kommit tillbaka då, och då har Paulus under tiden förflyttat sig från Aten till Korint, för han skriver ju det här ifrån Korint. Och så både Silas och Timoteus har kommit ner och kommit med uppmuntrande rapporter. Nu påminner han dem bara om, för att stryka under, hur han längtar efter dem, hur han hade skickat Timoteus eftersom de själva inte kunde komma. Här kallas Timoteus i vers 2 för vår broder, och det är ju inte så märkligt. Sen kallas han för Guds medarbetare. Och då finns det en utav exegeterna, den som jag faktiskt har följt, eller som jag har fördjupat mig mest i, som gör en liten poäng utav det där att det står Guds medarbetare. Därför att om du tittar i Romarbrevet, det här är kanske inte så där jätteviktigt, men jag vill gärna att ni ska se det i alla fall och ge er en tanke. I Romarbrevet 16, sista kapitlet, vers 3, så skriver Paulus: hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare. Mina medarbetare. Och i vers 9 så står det: hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus. Och i Filipperbrevet, som kommer precis innan första Thessalonikerbrevet, där står det i 2:25 att han vill sända tillbaka sin broder Epafroditus, min medarbetare och medkämpe. Och i Filemon 1:24, jag slår inte upp det, men där står det också min medarbetare. Så det är det vanliga uttrycket. Och då har den här exegeten Williams lagt märke till att här i första Thessalonikerbrevet 3:2 så kallas Timoteus för Guds medarbetare. Och det är alltså lite ovanligt. Och man tror att man skulle kunna förstå det på det sättet att Timoteus var ju en blivande föreståndare. Han var en ung man som var lärjunge till Paulus. Han hade fått följa med från den andra missionsresan då ifrån... nu kommer jag inte ihåg vilken stad det var. Och så fick han följa med resesällskapet, och sen har han fått följa med Paulus, och så har han tränats upp, och här har han nu gått några år, och han har blivit Guds medarbetare. De har alltså känt igen en särskild kallelse hos Timoteus. Det är kanske så att Timoteus hade en högre kallelse än de andra. Han blir som sagt var episkopos och föreståndare, och han får ju också två brev adresserade till sig, första och andra Timoteusbrevet. Sen så står det vidare då i vers 3 här, i vers 2 och 3, att Timoteus skulle styrka och uppmuntra er i tron. Och det ordet styrka på grekiska, sterizo, det är verkligen ett ord som handlar om att styrka, att befästa, göra starkt. Och då förstår vi att de här som har blivit nykristna, det räcker så att säga inte med att de har blivit nykristna, utan de måste bli befästade i tron. Och det är ju inte något konstigt i och för sig, va? För så har ju andliga ledare alltid sagt och förstått. Och det finns i den svenska kyrkans själavårdstradition, inte minst från väckelserna, det här med nådens ordning, att en människas väg till tro är en process. Man upplever först hur man är obekväm i sitt liv, i sitt leverne, och så upptäcker man då evangeliet Och när man upptäcker evangeliet och föds på nytt, så behöver man ungefär ett år innan man blir befäst i Kristus, innan man kan gå för egen maskin, om jag uttrycker det så. Jag säger det här därför att jag tror att det behöver lyftas fram igen. Det har funnits tider och funnits vissa traditioner där frälsningen har gått väldigt snabbt, och där man tror att bara man blir frälst så är allting klart. Men vi återupptäcker ju inte minst genom alfakursen här nu att riktigt så enkelt är det inte, utan ja, frälsningen kan väl i och för sig vara omedelbar, men sen gäller det att bli befäst. Man ska ju vara frälst hela livet. Det är ju inte en engångshändelse, utan det är ju ett liv som man ska leva. Och då behöver man också leva med de processer som den heliga ande utsätter oss för. Man behöver få en ny självkännedom, en ny självförståelse. Och det hade ju inte de i Thessaloniki hunnit så långt, för det här är ju bara ett halvår efter att de har kommit till tro. Och då så skriver Paulus att Timoteus har kommit dit för att han skulle styrka dem i tron, och han skulle uppmuntra dem i tron. Det ordet uppmuntra, det är parakaleo, som vi har haft så många gånger. Det är ett ganska rikt ord. Parakaleo, det är det som används som hjälparen, den helige ande. Den helige ande är parakletos. Det är alltså hjälparen. Och parakaleo är en hjälp. Men det är ett väldigt vitt ord, så att det betyder både uppmuntran och tröst och hjälp och stöd och vad det nu finns mer för synonyma ord. Så det kan se lite olika ut i olika översättningar, men vi vet ändå vad det handlar om. Och ordet har jag skrivit upp här, har vi haft tidigare i kapitel 2, vers 12. Det kommer i kapitel 3, vers 7. Kapitel 4, vers 1. Vers 10. Vers 18. Kapitel 5, vers 11. Och i vers 14. Så det här med parakaleo, att trösta och uppmuntra, det är som en röd tråd i Thessalonikerbrevet. Han vill att de ska vara kvar i tron, står det, eller uppmuntra er i tron, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Där när det står i tron, så är det frågan om hur man ska förstå det. För att vara i tron, det kan ju förstås på två olika sätt åtminstone. Det ena är ju då att jag tror, alltså det själva subjektiva troendet. Att jag tror och nu tvivlar jag och nu tror jag, och då ska man bli kvar i tron. Men sen är det en annan sak vad man tror på, eller vem man tror på. Och då är ju tron någonting objektivt. Det är ju så att säga som ett paket som lämnas över till de nykristna. Det här är den kristna tron, alltså trosbekännelsen. Och vilket han syftar på här, det går ju inte att säga. Han vill att de ska bli kvar i tron, men det är, man får väl förstå det som ett både och. De ska vara kvar i tron, och de ska befästas i tron, och de ska förstå tron. Och då när vi talar om tron, så är det den kristna tron med hela det paketet, så att säga. Guds människoblivande, hans liv, hans lidande, hans död, hans uppståndelse, himmelsfärden, hans herravälde idag. Allt det där hör till tron, och då ska de bli kvar i den tron. Så den kristna tron är inte någonting som har utvecklats eller som har stadfästats på något kyrkomöte på 500-talet eller så, utan det finns med här ifrån början. Och det är det som jag tycker är så alarmerande, när man i vår tid tycker att man inte behöver hålla fast vid det paketet, så att säga. Klart man behöver göra det. Sen kan det ju vara så också att, så är det ju inte minst i våra kyrkliga sammanhang, att man betonar den kristna tron, det objektiva tron, så mycket så att detta att jag tror blir så underordnat, så att det känns nästan inte viktigt. Jag läste en blogg utav Dag Sandahl. Han hör väl inte det här, men om man gör det så står han nog ut med det. Det var nämligen så att det var någon som hade skrivit att de var med i Svenska kyrkan, och han tror inte någonting, den här personen, på det som Svenska kyrkan lär, eller på kristen tro. Han är medlem i kyrkan, men tror inte på Gud eller någonting. Och då tyckte han själv att han borde få sparken ifrån kyrkan. Men det kan man ju inte få från Svenska kyrkan. Och då hade Dag Sandahl plockat upp det där, och så hade han sagt så här: nej, nej, du tror inte, säger du, men då ska du veta att kyrkan tror för dig. Det är ganska fint egentligen. vi kanske inte orkar alla gånger och vi kan tvivla så, men kyrkan är en gemenskap som bär också de som inte tror. Så sen vet jag inte hur den här mannen svarade på det, men är man med så är man ju med. Då får man räkna med att kyrkans bröder och systrar också bär oss i tron. Så visst, man ska ju inte bortse från den personliga tron. Det var inte det som jag ville ha sagt. Jag ville bara visa de här två sidorna. Jag tycker snarare tvärtom, att den här personliga trosupplevelsen är väldigt viktig. Därför att det har ju att göra med mig själv, att jag själv får välsignelse av att veta vad jag tror på, att ha den vissheten och att ha del av den heliga ande. Det kan man ju inte ha på något rikt sätt om man inte ens är medveten om det, utan bara lever sitt eget liv. Så det tror jag säkert att Paulus ville, att de skulle bli både styrkta och uppmuntrade i sin personliga tro, lika väl som i den kristna tron i allmänhet. Sen så står det så här, nästa sak i vers 3, att han vill inte att de skulle vackla under dessa lidanden. Och så står det: ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Kommer ni ihåg att vi i det första kapitlet, jag tror det var i den sjätte versen där, när vi kommenterade den, då gick jag igenom ett ord som heter klipsis på grekiska. Ja just det, kapitel 1 vers 6. Klipsis, som betyder svåra lidanden. Och jag berättade det, att det är ett ord som är ganska vanligt förekommande i Gamla testamentet. Det ingår på något sätt i den judiska tron. Och vi har också sett här, fått anknytningar till det judiska folkets lidande tidigare på de här bibelförklaringarna. Det verkar som att det, precis som det står här, är förutbestämt. Det ingår i tron. För annars skulle han inte kunna skriva så, eller hur? Ni vet ju själva att vi är bestämda till att utstå sådana lidanden. Och det är inte så märkligt. Nu tänker man ju naturligtvis i första hand på de yttre lidanden, alltså förföljelser och diskriminering på olika sätt, som jag tror att vi också får räkna med. Och åtminstone diskriminering och trakasserier, för att vi är kristna i den tid som vi lever i och som vi har framför oss. Det är en del, så att säga, av det hela. Men sen är det ju också lidande utav ett annat slag. Jag tänker på att när Kristi evangelium kommer till oss, och när Gud utmanar oss i våra personliga liv, då måste vi ge upp vår egen ambition. Den gamla människan kan ju inte följa Herren på vandringen i den heliga ande. Det kan vi bara göra i tron och i gemenskap med Jesus och i gemenskap med den heliga ande. Den heliga ande ger oss kraft och nåd att följa Jesus. Den gamla människan kan inte följa. Så den gamla människan, och det är därför som Jesus talar om att vi måste ta på oss vårt kors. Det betyder att vi måste utlämna oss själva till Kristi korsdöd, i syndabekännelsen och i Kristi korsdöd, för att sedan då vinna vårt liv på ett nytt sätt, så att våra liv blir sådana som Jesus vill att de ska vara. Så det ingår i paketet det här med korset. Både här tänker han förmodligen på det yttre förföljelse, men också i den inre lidandet, i de inre motgångarna, inre svårigheterna. Och den undervisningen, den går ju tillbaka på Jesus själv, för så undervisade ju Jesus. Han talade om korset som vi skulle bära. Han talade om att man måste mista sitt eget liv för att kunna vinna hans liv. Han talade om livet i den här världen. Titta i Romarbrevet, i Johannesevangeliet. Johannesevangeliet kapitel 12. Så ska vi se här några stycken bibelställen. 12:31. Då har det hörts en röst ifrån himlen, och Jesus svarade i vers 30: denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Då tänker jag ju osökt på det, den berättelsen i Uppenbarelseboken, där Mikael och draken krigade med varandra och draken kastades ut från himlen, och det fanns inte plats för honom där någon mer. Det här är ju som en återklang utav det. Nu kastas denna världens första ut. Kapitel 14. Vers 30. Och då är vi mitt inne i Jesu avskedstal. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens första kommer. Mot mig förmår han ingenting. Kapitel 15, där kan vi läsa från vers 18. Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. Kapitel 16, vers 11. När den helige ande kommer ska han överbevisa världen om dom, ty denna världens första är dömd. Och vers 33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Så det finns ju där väldigt tydligt i Jesu egen undervisning. Det finns i synoptiken också. Men här tyckte jag det var bra att ta de här verserna, för det ligger liksom som en genomgående tråd i hans avskedstal. I Apostlagärningarna, kapitel 14, så ser vi, då är vi alltså inne på den första missionsresan, eller den avslutas ju, den första missionsresan. Och också där i vers 21 så har de återvänt till Lystra och Ikonium i Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. Alltså precis på samma sätt som han skriver i Thessalonikerbrevet. De sade att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och det sista som jag tänker på, Filipperbrevet. Man lär sig att hitta i Bibeln när man håller på så här. Filipperbrevet 1:29. Ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag har. Nu är jag tillbaka då till första Thessalonikerbrevet 3, verserna 1-5. Så är det tydligen så att Paulus, som är medveten om det här som jag nu har talat om några minuter, han är också införstådd med att utgången är inte alldeles självklar. Det är inte givet att de tar sig igenom på bästa tänkbara sätt, eller att de går oberörda genom lidandena. Det är ju därför som man har en sån, ett sånt starkt känsla för Thessalonikerna. Det står ju också i slutet på vers 5 här, alltså första Tess 3:5. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves. Nu var det ju inte det, så att han var ju jublande glad när Timoteus kom med de här nyheterna. Han hade fått höra inte bara att de hade överlevt, utan att de hade stärkt sitt tron. Och hela Makedonien och Akaja talade ju om hur de här hade kommit till tro och hur frimodiga de var. Nu läser jag från vers 6 till och med 10. Men nu har Timoteus kommit tillbaka från er, och han har gett oss goda nyheter om er tro och kärlek och berättat hur ni alltid tänker på oss och längtar efter att få träffa oss, liksom vi längtar efter er. så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder, och det är mitt i alla svårigheter och lidanden. Nu lever vi när ni står fasta i Herren. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Dag och natt ber vi mycket ivrigt om att få träffa er och ställa till rätta det som brister i er tro. Han är alltså så översvallande glad när han skriver det här brevet, så han vet inte riktigt hur han ska tacka. Det står här goda nyheter i vers 6. Han har gett oss goda nyheter. På grekiska står det evangelium. Och det här är väl kanske ett av de få exemplen där ordet evangelium används, så att säga, i mer allmän mening. För det är ju inte kerygma det handlar om. Det var inte så att de hade kommit och predikat tillbaka om Jesu död och uppståndelse. Det var inte evangeliet i den meningen, utan goda nyheter i allmän mening. Och de goda nyheterna handlade om deras tro och kärlek. Och det handlar om hur de längtade efter att få träffa Paulus. Och Paulus var ju som sagt var hjärtinnerligt glad. Det står där i vers 9 också ett ganska intressant uttryck. Han står inför vår Gud, slutar den versen. Hur ska vi tillräckligt kunna tacka Gud för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud? Det har vi också talat om, så det blir bara en kort påminnelse. Alltså Paulus och Silas och de andra också för den delen, de tänkte ju att deras vardagsliv var ju ett liv inför vår Gud. Och här tror jag vi behöver vrida vår världsbild rätt, helt enkelt, va? Om jag säger till er att nu är vi inför Guds ansikte då, eller vi är inför Gud, så förstår ni det förmodligen i bildlig mening. Eller så förstår ni det mera konkret om vi är i en gudstjänst och vi är i bön. Men Paulus menar att vi lever inför vår Gud hela tiden. Det är honom som vi lever och rör oss och är till. Gud är mycket närmare oss än vad vi kan tänka. Hela tiden. Det står på samma sätt i slutet på vers 13. Det står, han ska göra er oförvitliga och heliga inför vår Gud. Och det ska ske när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Vi ska komma tillbaka till den versen. Det står i vers 10 att natt och dag ber vi mycket ivrigt. Ekperisso på grekiska. Men här står det hyper ekperisso. Det är det starkaste ord som går att använda. Om du tänker är det starkaste ord som går att använda. Och sedan nästa dimension, där ligger hyper är ju super, alltså hyper ekperisso. Så när han säger mycket ivrigt, så är det mycket ivrigt med understryket där på ivrigt. Det är som sagt var, något större ord kan man inte ha när man ska mäta någonting eller när man ska använda något annat alternativ. Det finns inget bättre alternativ. Det ordet som är så starkt finns också i 5 kapitlet, vers 13. Där kommer det igen. Då står det, visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Visa dem den största kärlek. Alltså den största kärleken är liksom, ordet är större än det största. Den gränslösa kärleken. Visa dem den gränslösa kärleken för det arbete som de utför. Det är ganska sällsynt ord. Det finns i Efesierbrevet 3:20 också. Där skriver Paulus, han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Långt mer än vi ber eller tänker. Hyperekperisso. så starkt ord. Jag tror bara det är de tre ställena där han använder det här ordet. Och så önskar han att träffa dem, som det står i vers 10, för att få träffa dem och för att ställa till rätta det som brister i er tro. Paulus tänker inte här på något särskilt. Ja, men hela brevet, vi gick igenom det när vi gick igenom inledningen. Det fanns ju vissa frågeställningar, en viss kritik. Det är därför som framgår av brevet. De hade varit kritiska mot Paulus, att det skulle haft fel motiv. Och det fanns frågor om Herrens återkomst som vi ska komma in på och lite annat sånt, va. Så det, när det står att han ska ställa till rätta det som brister i deras tro, så tror jag han tänker på det där i allmänt. Så att det är inte något speciellt att de skulle liksom vara helt fel på något sätt eller så, va. Inte annat än det som framgår av brevet för övrigt. Men det visar ju här en sak till som jag tycker är tänkvärd. Alltså det samspel som finns mellan församlingen i Thessaloniki och Paulus. Han tänker på dem, han sänder Timoteus dit. De tänker mycket på Paulus, de längtar efter honom. Han blir glad, han är ivrig att få träffa dem. Han vill ställa till rätta sånt eller fylla ut sånt som fattas i deras tro. Och så finns det ett samspel mellan aposteln och församlingen. Om du tittar i första Korintherbrevets tredje kapitel. Där läser vi från vers 6. Jag planterade, det är alltså Paulus som skriver det här. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu vidare på den. Så här ser man att det är ett samspel. Och så är det ju, måste det ju vara när församlingen byggs idag också, vad jag förstår. Alltså det måste ju vara så från början till slut naturligtvis, att det är Herren själv som bygger sin församling. Det är Herren själv som ger sin nåd, det är Herren själv som ger sin kraft, det är Herren själv som ger sin kärlek och som gör att vi förenas i tron på honom. Allt det där kan ju bara Gud göra. Den där resan som vi gör på insidan, där vi brottas med oss själva, det är den helige ande som verkar i våra liv. Det är inte någon människa som kan göra det. Och när det är sagt, så är det ju ändå så att Gud använder ju oss alla. När ni kommer tillsammans, står det i första Korintherbrevet 14:26. När ni kommer tillsammans har var och en något att bidra med. Vi är redskap i Guds händer på olika sätt. Både framförallt i det lilla sammanhanget, i det sammanhang som vi redan står, men sedan också i större sammanhang. Så det är viktigt. Så din relation till pastorn, prästens relation till er, det är ju helt avgörande för själva bygget. Och här måste som sagt var och en bidra. Det är inte en som kan göra. Det finns ingen människa som kan bygga Guds församling, utan den uppstår. Församlingen har med uppståndelsen att göra. Den uppstår i Guds tid. Men vi är alla medarbetare. Sen tror jag att det finns särskilda tjänster också när det gäller bibelundervisning eller själavård, alltså hederskapet, eller evangelistens gåva som lägger upp strategin för det stora sammanhanget. Men det är som det står i Efesierbrevet, vi kommer ju dit så småningom, att de där gåvorna har ju Gud tagit ut och utrustat för att de ska bygga upp och göra de heliga skickliga att utföra sitt tjänarvärv, så att vi blir en kropp. Så Det är lite märkligt det där med de särskilda gåvorna, för att å ena sidan så är de ju intagna i gemenskapen och å andra sidan så står de utanför och talar in i gemenskapen. Det vi kallar för särskilda prästadömet. Då så läser vi vidare. Då har vi kommit till vers 11 till och med 13. Ni ser, det går framåt. Vi kan nog hinna färdigt det här kapitlet. Måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg till er. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör. Så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Där står det ju verkligen i 12:e versen att det är Herren som ska låta dem växa och överflöda i kärleken. Det var därför som det går lite fortare det här kapitlet, därför att vi har flera gånger tidigare berört sånt som återkommer. Till exempel det här med resvägen. Vi hade en timme, nu kommer inte ihåg vilken timme, men där vi ganska utförligt talade om hur vi lever inför Gud och hur Gud är närvarande. Jag nämnde det här nyss för en kvart sedan också. Här kommer det igen, va? Måtte vår Gud och Fader leda vår resväg till er. Så det är ju oerhört närgånget, oerhört konkret. Alltså han leder vår vardag. Och det här är ett sätt som man faktiskt inte bara tänkte, utan man levde på det här sättet. Och det tror jag man har gjort tid efter annan också i vårt land. Alltså att man räknar med Gud helt enkelt i allt det vardagliga som sker. Jag kommer att tänka på Kent berättade för mig. Vi skulle nämligen göra någonting ute i Hörle, har vi tänkt, och så har vi pratat om det. Och så berättade han då om den här Georg Gustafsson som var ute i Hörle. Det finns någon gryta där ute, vad heter den? Förlåt? Ja, domkyrkan. Och där så det är ja, som en gryta, då kan man hitta inget annat ord. Och där hade han stått och predikat, och så var det precis fullt med folk överallt. Och det hände så mycket. Kent var ju inte med på den tiden, men han har väl hört från sina föräldrar. Och så tyckte han det var så roligt, så han berättade att de bad för sjuka och de bad för kalvarna och kalvarna hade blivit friska. Så Gud var så närvarande. Så det är klart att Gud ska hjälpa till med allting, också med de sjuka kalvarna. Det där finns inte mycket kvar utav det i våra sammanhang. Och vi behöver få tillbaka det. Vi hade en äldstebroder i Uppsala pingstkyrka för många år sedan. Det var då när det var väckelse på skolan på 70-talet och vi gick över dit på några gudstjänster. Där berättas det om äldstebroder som han räknade så mycket med Gud. Så han var vaktmästare där också, om jag förstod det rätt. Så att när glödlampan gick sönder så bytte han inte den, utan han bad istället att den skulle bli hel. Det kan man tycka lite överandligt och så, va? Men det var ju levande för dem. Det var levande. Man vill väl spara pengarna då. Men det där tror jag tror att Paulus och Silas och Timoteus, de levde med Gud så närvarande inför vår Herre och Gud. Och Gud hjälpte till med allting. Och även om det var svårigheter och förföljelse, så var Gud närvarande i det också, som vi har sett. Också det samverkade till det bästa. Slå upp i Psaltaren 32. Psaltaren 32, vers 8. Där säger Herren: jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Alltså det sätt på vilket du ska leva. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd som en häst eller mula som man måste tämja med töm och betsel för att de ska komma till dig. Psaltaren 37, vers 23. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han ej till marken, ty Herren håller honom i handen. Psaltaren 40, vers 2. Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och de ska förtrösta på Herren. Efter Psaltaren kommer Ordspråksboken. Det är 150 psaltarpsalmer, sen kommer Ordspråksboken, kapitel 3, vers 6. Vi får ta från vers 5. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Och i fjärde kapitlet, det är bra att vi läser några extra många sådana här bibelställen, för det här är ju någonting vi behöver ha med oss. Fjärde kapitlet, vers 25. Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick framför dig, tänk på var din fot går fram och låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda. Och det 16:e kapitlet kan vi ta också. Vers 9. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Det betyder inte att, det här betyder inte, då drar man fel slutsats. Det betyder inte att apostlarna eller de första kristna var nervösa och oroliga för att de skulle gå fel, utan det var precis tvärtom. De räknade med att Herren var med dem. Du har ju, vi läste inte den, men Psaltaren 23, Herren är min herde, mig skall inte fattas. Han leder mig på rätta vägar, inte på felaktiga vägar. Så de var inte ängsliga så att de behövde, åh Gud, vilken väg ska vi gå nu, och ska vi göra si och ska vi göra så. Utan man levde sitt liv, men man räknade med Guds närvaro. Och det finns ju också exempel på hur den helige ande hindrar dem. Eller som det stod här i Thessalonikerbrevet, hur Satan hade hindrat. På första missionsresan, eller andra missionsresan, så blev han ju hindrad, Paulus, för att ta sig norrut. Och fick fortsätta rakt fram. Så tänker jag också för egen del, att jag är inte orolig och ängslig för mitt liv. Men jag tänker att Herren kan hindra mig, om det skulle vara så att det behövs. Vägleda mig på det sättet. Framförallt huvudsättet som Herren talar. Sen så är vi då tillbaka här då, ja, till första test 3:11. Och där finns en detalj som brukar lyftas fram i kommentarerna. Det står ju i den 11:e versen, måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg. Här är alltså Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, de står tillsammans. Det är alla de här ställena vi läste i Gamla testamentet, det är ju ställen där man i första hand tänker på Gud Fadern. Men Paulus säger inte bara Gud Fadern här, utan han säger Gud Fadern och Herren Jesus. Så detta med att Herren Jesus är den andra personen i gudomen, att han är Gud, det är inte någonting som har kommit långt senare, som det ibland görs gällande, utan det finns där ifrån början. Det har vi också sett i hälsningsorden till exempel, att Paulus ställer samman Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Från Paulus till församlingen i Thessaloniki, som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Så vi ska hålla ihop, även om vi lever i en tid där man försöker dra isär gudomen, så måste vi hålla ihop treenigheten, för treenigheten är någonting som är grundläggande för kristen tro. Sen ber han då i den 12:e versen för Thessalonikerna. Och den här önskan som man har i vers 11, måtte vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus leda vår resväg, det binds samman med, går över till en bön i den 12:e versen, och må Herren låta er växa till och överflöda i kärlek. Det där ordet och som står i vers 12, det första ordet, det är en konjunktion som binder samman de här två meningarna. Och likaså det här att i ordet er, låta er växa, att det står placerat i början av meningen och inte i slutet på meningen, som man mycket väl kan göra i grekskan. Han har placerat det i början för att det ska vara betonat. Så på samma sätt som han önskar att Gud, Fadern och Herren Jesus ska leda deras resväg, på samma sätt så önskar han och ber han samtidigt att Herren ska låta dem växa till och överflöda i kärlek till varandra. Och lägg märke till att det står till alla människor. Alla människor. Det där fanns ju i Galaterbrevet, och då gick vi igenom det där. Så jag bara säger det kort också. Där i Galaterbrevet så står det, Galaterbrevet 6:10 om jag minns rätt, framförallt ska ni göra gott emot de som är i ett eget hushåll, men sen också emot alla människor. Därför att den gudomliga kärleken som vi har fått del av, den känner inga gränser, den räcker till för alla människor. Så vi kan ju aldrig ha en sån människosyn som säger att vi ska bry oss om varandra, eller vi ska tycka om alla respektabla människor, och sedan ska vi förakta eller se ner på människor som inte håller måttet i våra ögon. Så kan en kristen aldrig tänka. Utan den gudomliga kärleken räcker till för alla. Det kanske till och med man kan säga att den räcker särskilt till för den som är långt ute i periferin. Och den undervisningen går ju också tillbaka till Jesus. Så det är inga konstigheter som Paulus hittar på. I Lukas kapitel 6 säger Jesus så här, vers 32. Det är från bergspredikan. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Så handlar också syndare. Och om ni lånar åt dem som ni hoppas ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det. Också syndare lånar väl ut åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då ska bli er lön bli stor, och ni ska vara den högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och med den här tanken som vi ska ha med nu de sista minuterna här, att det kan, det, för en vanlig människa som hör det här, läste sist, eller som läser Bibeln, så låter ju det här helt orimligt. Helt orimligt. Men det är inte orimligt, därför att vi har fått del utav gudomliga kärleken. Den gudomliga och gränslösa kärleken och barmhärtigheten finns ju ibland oss. Vi är förvaltare utav den. Vi bär den. Och vi ger den vidare så långt som det blir tillfälle, så långt som nåden räcker. Vi kan naturligtvis inte i emotionell mening bry oss om alla människor, för vi räcker inte till för det. Men vem det än är som kommer i min väg, räcker jag till för. Jag räcker till för mina närmaste. Jag räcker till för dem som Herren sänder i min väg. Och så ska du lägga märke till resultatet utav den här gudomliga kärleken. För det står nämligen i vers 13 att när vi överflödar i kärleken, så styrker han våra hjärtan och gör oss oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader. Så när vi har öppna hjärtan och är generösa och ger utav oss själva till alla människor Guds kärlek, då styrker Gud våra hjärtan och gör oss oförvitliga och heliga. Då fyller han på, då får vi del utav hans resurser. Så vi blir aldrig skyldiga något, utan det fylls på hela tiden. Det är fantastiskt egentligen. Det här ordet heliga, att han gör er heliga, det är också ett ord som man kan stanna till liksom och undra, kan det verkligen vara så att Gud gör mig helig? Och helig, vad betyder det? Ordet helig används ju i Gamla testamentet och i skrifterna endast om Gud, inte om människor. Det är bara Gud som är helig. Och helig, själva ordet helig, det betyder ju avskild, någon som är utanför världen. Han kan vara i världen men inte av världen. Han är väsensskild ifrån världen. Gud är den helt annorlunda. Och den upphöjde, den som inte kan jämföras med någon annan. Avskild, helig. Denne Gud kommer till oss och ger oss del av sin helighet. Så den helighet som du och jag tillskrivs här är egentligen Guds helighet. Och det är därför som vi verkligen är heliga också. Vi är inte i egen kraft eller utifrån egna förutsättningar, utan det har vi tagit emot som en gåva. Vi har fått Guds helighet. Vi är del av Guds helighet, Guds rättfärdighet och Guds barmhärtighet. Och det här är ju ett sånt stort evangelium, så det här borde höras i varenda predikstol, varenda gång nästan, va? För det är ju det som är själva evangeliet, att vi har fått del av Gud genom Jesus Kristus. Och Gud är helig, han är fullkomlig. Och det finns inget syndigt hos honom, utan allting är himmelskt och saligt. Motsatsen till helighet är profan, det världsliga. Men Gud kommer med sin helighet in i världen och gör oss delaktiga utav sin helighet. Romarbrevet 1:4 har jag skrivit upp. Vi kan titta på, ja, det är inledningen där till Romarbrevet och första Korintsebrevet. Romarbrevet 1:4. Ja. Det talas om helighetens ande. Det var kanske inte det riktigt jag tänkte på. Vi ska titta i första Korintsebrevet istället, 1:30. Första Korintsebrevet 1:30. Ja, där har du det. Där har du ju mitt i prick det som jag ville ha sagt. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så vår vishet och vår rättfärdighet och vår helighet och vår återlösning, det är Jesus. Men Jesus är vår. Och i och med att han är vår, så är det också vårt. Han är vårt liv. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Han är mitt liv, han är min rättfärdighet, han är min helighet, han är min återlösning, han är mitt allt. Så när jag berömmer mig och är glad och stolt över att vara en kristen, så är jag det och hans vägnar, för att han är den han är. Men han ska göra oss heliga också. Det är ju så det står här i första Thessalonikerbrevets 3 kapitel, den sista versen. För det står när det här ska ske. Det ska ske det ska förverkligas fullt ut, alltså när vår Herre Jesus kommer. Jag ska bara säga det förresten, att när Paulus skriver det här, att vi ska vara, att vi är, att han ska styrka våra hjärtan och göra oss oförvitliga och göra oss heliga, så är det ju praktik han talar om. När han sen kommer in i 4:e-5:e kapitlet och går till rätta med de oordentliga och de missmodiga och ger de här förmaningsorden eller uppmuntrande orden, så är det ju praktik. Så det är tydligen så att vi ska bli heligare och heligare. Vi ska bli mer och mer rättfärdiga. Vi har status inför Gud som heliga och rättfärdiga. Det är vår status, det är vår utgångspunkt. Men det är ju ett liv som vi har fått som vi ska leva. Så när vi lever det i efterföljelsen, så förverkligas det mer och mer. Eller så är det verksamt ibland oss, kan man. Det är kanske det bästa ordet. Det kan vara bättre ord än förverkliga. Alltså det är verk. Heligheten och rättfärdigheten är verksam ibland oss under hela livet. Och det är den helige andes verk. Och sen då när Herren Jesus kommer, så ska det fullbordas. Så ska det fulländas allting. Och just detta att vi redan har status som heliga och rättfärdiga, att vi är detta genom tron på Kristus, och att vi ska bli det fullt ut när vi förenas med honom på den yttersta dagen, det borde vara tillräcklig uppmuntran för oss, så att vi får kraft att gå den väg som han kallar oss att gå. Martin Luther, han uttryckte det som så: bli vad du är. Bli vad du är. Sen kan man ju då lägga betoningen på att man ska bli det, eller så kan man lägga betoningen på att man är det. Men vi ska göra med både och, naturligtvis. Det är alltid så att man kan tala för mycket om vad vi ska bli, och då blir man missmodig. Man kan tala för mycket om vad vi är, så blir man högmodig. Vi måste ha ett både och här. Men vi får aldrig, jag tror att i vår tid så behöver man verkligen höra detta, vad man är i Kristus. Att vi får del utav, får liksom evangeliet som en riktig grundval, som en styrka i våra liv, som ger oss kraft. När vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga, då ska jag bara väcka den tanken då, som ska leda över till någonting annat. Det är nämligen så, jag slår inte upp alla de här bibelställena, vi får se om vi tar upp det nästa gång, men det står att vår Herre Jesus kommer, och han kommer då på himlens skyar med alla sina heliga. Då är det så att i Gamla testamentet, det talas ju aldrig om människorna som heliga, utan det är ju änglar. Människosonen kommer på himlens skyar med alla sina, med sina heliga änglar. Det är bara det att när man läser det här, så kan man inte stanna vid att det skulle vara änglar. Han kommer med alla sina heliga. Här syftar ju heliga på människor. Och det finns någon mer sån ställe som, så där han kommer med alla sina heliga, med alla sina kristrogna. Vi läste ju precis det i 1 Korinthierbrevet 1:30, att det är vi som är de heliga. Nu kommer han med alla sina heliga. Och då uppstår en fråga. Då måste han ju ha hämtat alla sina heliga först. Eller var kommer de ifrån? Om han kommer med alla sina heliga. Och det är den här versen som har gett upphov till läran om uppryckandet. Och det ska vi ta och ge oss in på de närmsta timmarna som vi har framför oss. Men då tänker man sig att Jesus har hämtat hem de sina till sig. Och sen när det är dags att han ska komma tillbaka på ett mer synligt sätt, då ska han komma med alla sina heliga. Och så ska det upprättas ett fridsrike på jorden. Och där får vi sluta, utan jag bara påminner om det, att nästa gång så kan vi inte utveckla den tanken helt och fullt, utan vi får ta bakgrunden till den tanken. Alltså det gamla Israels hopp, för det var ju i stor utsträckning ett politiskt hopp. Rätt eller fel, det får vi se vad vi tycker om några timmar.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var över 1 Thessalonikerbrevet, och det här var del 9. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Programmet heter Bibeltimman.